med Reb och Nin. Det här är avsnitt 3. Och idag så tänkte jag börja den väldigt unika frågan med: vad har du gjort i veckan, Nina?
Ja du, jag är ju lite slut i huvudet idag.
Idag
hela veckan, eller jag har jobbat hela veckan har jag gjort.
Ja, lite sen som vi pratade om förra veckan, att det är en tuff period för dig nu.
Ja, det är det. Lite för mycket jobb, lite för lite sömn, sådär. Mm. Men det går, man kämpar på.
Ja, det gäller att bara välja sina ögonblick när man har tid att vila.
Ja, och då, vi har faktiskt pratat om det, jag och min make, att om jag skulle vara en superhjälte så skulle jag heta The Power Napper.
Ah, I see. Jag lyckas aldrig powernappa speciellt bra, för att antingen så kan jag inte sova eller somna in, eller så lyckas jag väl somna in så är jag jättesvårväckt. Jag kan alltså sova i så här 4 timmar. Jag är inte sån som kan bara sova en halvtimme eller en timme. Det går inte.
Men den bristen har nog jag också. Att en powernap blir lätt 3 timmar. Sådär. Så jag kanske borde kanske bara heta The Napper. Jag har inte riktigt bestämt mig ännu.
Det är faktiskt ett ganska bra filmnamn när jag tänker efter. The Napper. Det låter lite som en skurk dock.
Ska du göra en film av att någon sover?
Det kan vara en så här, du kan vara en bankrånare med narkolepsi.
Ja, men han måste ju heta The Power Napper.
Ja, det är sant. Men jag tycker att The Power Napper, det låter mer som en, det låter mer som en hjälte, men The Napper, det är väl kanske för att man tjuvar någonting liksom.
Ja. Eller bra idé. Vi får jobba vidare på det, Rebecca.
Nästa år så kommer ett manus.
Ja. Till svenska år, biopremiär. Ja.
Om 40 år så har vi tjänat 50 spänn.
Precis. Mm.
Det är så. Nej, det
är. Ja. Nej, men vad har gjort annars? Ja, vi var ute och plockade svamp.
Det ska ju vara någon så här super Karl Johan-säsong nu.
Ja, vi hittade faktiskt några Karl Johan. Dock så är de ju liksom först att bli maskätna.
Jaha.
Men...
Ja, maskarna ska väl ha något också?
Jo, jag undrar dem det också. Det är så här bara att man ser ju inte det förrän man har lyft upp svampen. Så då blir man ju lite ledsen. Men vi plockade några sopper, alltså soppsvamp, som var gula, nästan så här gulbruna.
Men finns det inte något som heter gul sopp?
Jo, jag tror att det var såna.
Ja.
Och Thomas bara, jo, men det här går att äta. Jag bara, ja, okej. Och sen när vi kom hem och började rensa det, så de här, de bytte ju färg.
Jaha.
Alltså när man skär i dem. Kan du gissa vad det blev för färg på dem?
Röd.
Blå.
Oj, så du gav dem blåmärken?
Ja, men det var så. Och då blev jag ännu mer tveksam. Går och äter dem där. Ja, nu ska jag fråga dig. Vad har du gjort i veckan?
Jag har suttit och stirrat på en jäklans massa debatter och utfrågningar och kommentarer och analyser. Just nu befinner jag mig i den situationen. Jag är inte politiskt aktiv själv, men jag tycker det är jättespännande med politik, och speciellt så här i valtider också. Det händer massa saker hela tiden. Det är liksom... Jag har en hel lista på klipp som inte jag har sett. Jag hinner inte med riktigt för att jag har jobbat ganska mycket den senaste veckan. Och då blir det liksom att alla de här politiska tankarna som går varje dag, de blir nästan lite förtryckta, så att så fort jag kommer hem så börjar de bubbla upp mycket. Och så blir jag sådär... Ja, men jag blir lite knäpp.
Blir du lite knäpp?
Ja, lite... Jag har så mycket tankar i huvudet som jag inte har sorterat ännu. Alltså, vad den personen sa just då, eller varför den svarade så på en fråga, och liksom varför använder de inte de här argumenten, eller vad det nu kan vara för någonting liksom. Och det ligger liksom undertryckt under ytan, så att jag tror att speciellt när jag är hemma, så jag tror att min sambo uppfattar mig som väldigt tankspridd och lite korkad just nu.
Men hör du, alltså det här att du liksom har listor med klipp som du vill se, alltså som du har missat.
Mm.
Är det liksom för att se om de liksom säger emot sig själva från vad de sa igår, eller?
Ja, alltså.
Är det, måste du liksom ha åsyn över hela spelplan, eller?
Nej, alltså jag är ganska väl insatt i vad de tycker. Så just nu så är jag bara ute efter det här sensationella, alltså när de gör bort sig.
Det är, no, okay.
Tyvärr så är det väl snarare det faktiskt. Och så kan jag bli lite frustrerad också. Alltså jag vill väldigt gärna se Gudrun Schyman och Jimmy Åkesson debattera i Aktuellt. Men jag vill ju kolla på det för att jag vill se Gudrun Schyman briljera och köra över Jimmy Åkesson. Nu hände ju tyvärr tvärtom i Aktuellt igår. Att Jimmy Åkesson lyckades, liksom, han gjorde en jättebra debatt faktiskt. Det måste man ge honom. Jag kan också känna att jag, nu när man har tittat på så här mycket just en ganska kort period förvisso, men ändå så intensivt, så har jag börjat se bortom åsikterna. Alltså att innan så kunde jag, eller så bedömde jag politiker bara beroende på om jag tyckte om deras åsikter eller inte. Men jag har märkt att jag kan uppskatta politiker som jag inte liksom tycker om. Men jag kan uppskatta dem för att de är bra politiker. Alltså de är bra retoriker och de är bra på att liksom lägga upp sina argument. De är så. Och sen så kan jag bli skitförbannad på när man inte säger rätt ut vad det är man tycker. Eller vad det är man vill göra liksom. Hur känner du sig i valtider? Har du bestämt dig nu?
Nej, jag är nog faktiskt en av de där som inte riktigt har bestämt mig.
Mm.
Jag vet väl kanske vartåt jag lutar. Eller liksom.
Vilket block?
Ja, typ. Mm. Men jag menar, jag är inte jätteintresserad. Alltså det är så här, jag kan ju titta lite på valdebatter liksom, om jag råkar sätta förbi det och sådär. Och jag hatar alla de här i Stockholm som liksom springer runt och ska kasta på en broschyrer.
Ja.
Och allt som får ner i brevlådan.
Ja, det är ganska skönt att bo. Jag bor ju verkligen ute på landet. Jag har liksom, vi bor på en gammal gård. Och har fyra, eller ja, och vi har tre åkrar och en bajsbassäng runt oss.
Mm-hmm.
En bajsbassäng, alltså där gödsel ligger och väntar på att spridas ut.
Mogna.
På mogna, ja. Nej, men så vi får nästan ingen post eller reklam överhuvudtaget.
De tas inte dit för latin.
Nej, de känner liksom att har man valt och liksom blir solskensbonde, ja, då är man kanske inte så intresserad av politik, eller så har man redan bestämt sig för Centern liksom.
Mm. Men du vill ha den där posten?
Nej, inte egentligen, för att man
Nej.
ofta säger man bara så här visionära saker, alltså typ mer jobb. Jaha, det var ju spännande. Eller
Det var ju kul.
en bättre skola. Jaha, alltså det är bara slagord utan något innehåll. Och det är liksom, men det du säger att du inte har bestämt dig ännu. Jag som ändå är väldigt politiskt insatt eller insatt är jag inte, men intresserad i alla fall. Jag har inte heller bestämt mig, ska jag säga. Jag vet, ja, det är ju liksom för de som har lyssnat på den här podden så är det ju liksom ingen hemlighet att jag står till vänster. Men jag står liksom och vacklar mellan var jag ska lägga min röst någonstans. Det är någonting som jag liksom fortfarande inte har bestämt mig för. Nu är det 9 dagar när vi spelar in till valet. Det är ju liksom, det är skitsvårt.
Ja, det är jättesvårt. Och jag menar, jag känner nästan att det har blivit jobbigare att titta på sådana här politiska debatter. Och sådana här tycker jag nu, de här senaste veckorna, det kanske är för att ja, det är ju mer på TV för att det pågår nu liksom. Men samtidigt, jag tycker att det är så himla mycket smutskastning av varandra och liksom så här. Medan det inte handlar speciellt mycket om vad man tycker att det finns för lösning till problemet, utan det handlar mer om att han sa det då och sen ändrar han sig.
Ja, men alltså man måste ju också se, jag kan hålla med dig till viss del. Jag kan bli så irriterad på när man klistrar på andra åsikter som de inte har. Och det blir inte, alltså det är inte intressant för tittarna. Det sprider en felaktig bild och jag kan tycka att det spär på så här politikerföraktet. Och det är ju någonting som, om man ska se från Jimmy Åkessons sida, så tror jag, nu vill ju jag helst att de åker ur riksdagen, även om det inte ser ut så. Men jag tror att problemet som är i många debatter, det är att man just använder sig av den tekniken att man bemöter inte hans argument. Alltså att man säger att men de där siffrorna stämmer inte, eller men det där är ju orimligt, eller vad är det för typ av samhälle du vill uppnå istället? Alltså förstår du vad jag menar? Att man pratar mer, inte på liksom hans premisser, utan att man ifrågasätter de premisserna istället för att man säger att men du är si och du är så och hej och hå, liksom. För att
Nej, men jag menar
det
alltså.
blir oärligt då, även om jag personligen anser att inte att alla som röstar på SD är rasister, men att SD är ett rasistiskt parti. Då, alltså, jag kan tycka att det, är man politiker idag så borde man ha ett mer effektivt sätt att bemöta det än att man klistrar på dem ännu värre åsikter och hittar på vad de vill, för att det liksom hjälper ingen. Den som blir statsminister efter valet, den kommer ju inte komma ut som en vinnare, utan den kommer ju komma ut som en förlorare oavsett. För båda partierna ser ut att hamna väldigt långt under sitt valresultat förra valet. Och då kan man ju inte säga att någon har vunnit ett val, utan då är det snarare att man förlorade minst. Nu har vi pratat inrikespolitik, höll jag på att säga, och jag tror att de flesta lyssnarna har stängt av. Men för er tappra lyssnare som hänger kvar så vill jag också berätta om en fantastisk reklamfilm som jag såg 10 minuter innan vi började spela in den här podden. Och det är den nya IKEA-katalogen. Du hade inte sett den filmen, eller hur?
Nej, jag har inte sett den.
Nej. Den är en parodi på Apples. Eller ja, Apple har ju ingen reklam, men Apple har ju oftast introduktionsfilmer Som de sätter ut på YouTube och som då fans från hela världen sitter och kollar på aktivt. Alltså de väljer att titta på den här informationen om Apples nya produkt. Och då har bland annat de tagit fram i IKEA-katalogen att det är någon som är, tror jag, Creative Director Genius. Det är en blinkning till Apple. De heter så här Genius och Apple Genius. Det är ju deras servicetekniker till exempel. Och sen så går han då igenom den här IKEA-katalogen och liksom berättar hur många tum den är. Att den är ny, att den har möjlighet att bli dubbelt så bred om man aktiverar den. Den kommer utan batteritid. Batteritid som håller en evighet. Den kräver inga sladdar. För att komma framåt så använder man fingret. Man kan göra bokmärken ganska lätt, som man alltid hittar och alltid har tillgång till. Och för att dela den så, ja, delar du den tillsammans med någon. Och den har också ett röststyrt säkerhetsläge. Det vill säga att den personen som har IKEA-katalogen säger, nej, den där är min. Så jäkla smart. Och jag tror att om man tittar på den här Apple, ja just det, de kallar det inte för IKEA-katalogen heller, utan de säger This is no ordinary book. It's a book book. Nej, jag måste säga, den är väldigt rolig. Och just det här att man spelar på humor, man spelar på ett av de mest älskade varumärkena som finns just nu. Ett varumärke som det finns en så enorm liksom, kultur kring. När de har sina tillställningar, när de introducerar en ny produkt. Eller de har liksom, lite som en föreläsning ser det nästan ut som. Som är filmad och sen då läggs upp på YouTube. Och folk väljer att titta på reklamfilmen på YouTube. Det är inte det, otroligt bara det.
Ja, det är kul.
Nej, jag tycker det var jätteroligt av IKEA. Du måste se den sen när vi har slängt på luren, höll jag på att säga.
Ja, det måste jag göra. Nej, men det låter ju väldigt kreativt. Det är någon som har tänkt till.
Mm. Det tror jag också. Och IKEA är ju ett väldigt omtyckt varumärke. Så att det passar liksom den här glimten i ögat. För de är båda jättar. Det hade, varit, det hade bara sett jättetöntigt ut om Alice Livs. I Götene hade gjort det. Alltså, då hade det sett som ett rent plagiat och varit töntigt och liksom det hade inte funkat och man hade liksom så här, men hallå, tror du att du är Apple eller?
Ja, och det är ju liksom eftersom att IKEA rör sig där uppe bland storföretagen så funkar det ju. Alltså IKEA ligger ju fasiken överallt. Det var så när jag reste till Grekland till exempel. Då var det liksom när jag skulle landa med planet så vi flög över en IKEA-butik. Eller ett varuhus. Det var inte en butik utan det var ju ett stort jäkla stad. Hus. En stad, en IKEA-stad.
Ja. En liten glesbygdsstad.
Ja, den var blå och gul. Du ser vad trött jag är. Jag fick liksom tänka.
Men det känns som att vi båda har så här ganska låg energi idag. Jag känner nästan att jag är så här, att jag går lite baklänges. Jag är så långsam så jag går baklänges. Så känns det.
Jag går nog som en krabba så där på sidan, vet du.
Gå krabbgång.
Gå krabbgång.
Ja. Ja. Nej, men alltså jag tror att hade det inte varit IKEA så skulle det kanske funka för, om man tänker en svensk marknad då. Tänk dig ICA. ICA överger Stig och in kommer en ung gymnasiekille. Som liksom introducerar de nya speciella korterbjudandena. Tror du inte att det hade funkat? För att i Sverige så är ju ICA också, i alla fall ICA-reklamen tror jag har gjort att de har blivit ganska så här, folkkära. Man ser nästan fram emot att se en sprillans ny ICA-reklam. Skoluppgifterna som man såg fram emot när man gick på högstadiet, det var att i nian så skulle man få en läxa där man skulle göra sin lägenhet. Sin första lägenhet skulle man inreda. Och då var det ju liksom jättebra med IKEA-katalog, för då var det ju liksom billiga produkter framförallt som inte såg allt för hemska ut. Och hela idén var väl att man skulle få en viss bild av hur mycket saker man behöver i ett hem när man flyttar hemifrån. Och hur mycket det kostar om man inte liksom börjar samla ihop någon tallrik där och några bestick där och så. Ja, för att ge liksom en bild av vad ett hem är för någonting, vad man behöver. Och när jag skulle göra det här så hade jag glömt att spara IKEA-katalogen. Och i min familj så slängde man alltid all reklam. Man tittade inte ens på den. Den bara åkte ner. Det var innan alla de här nej tack till reklamskyltan. Och innan de kom på att man kunde tacka nej till reklam. Så alla i min klass hade en varsin IKEA-katalog. Och jag fick låna en av en kompis efter att hon hade använt den. Men hon hade ju plockat alla grejer som man liksom behövde från IKEA. Om du vet så här, ett flytta hemifrån paket till köket.
Ja.
Med liksom alla basgrejer man behöver. Snorbilligt. Sax. Ja, det behöver jag. Men det finns i IKEA-katalogen. Det finns inte i någon så här möbelkatalog som man kan hitta i stan. Utan det är liksom... IKEA-katalogen var jättebra. Hade ni den här uppgiften?
Nej. Den har jag aldrig haft. Alltså, vi hade väl så där lite ekonomi. Typ.
Jaha, det hade vi inte alls.
Alltså så här var det hur mycket man kanske behövde tjäna i månaden för att få det att räcka till sig så mycket. Eller så.
Jaha, nej, det hade inte vi alls. Har vi en till skillnad på den finska skolan och den svenska? Här är det köp, köp, köp. Du har hur och mycket pengar
som ni klipper och klistrar och vi räknar.
En väldigt rolig uppgift. Vi hade ju det hemkunskap då. Och det gav ganska mycket och jag började efter den uppgiften att samla på mig lite. Var jag och familjen på IKEA och jag hittade ett par bestick som jag tyckte var fina. Då kunde jag köpa ett paket och sen nästa gång jag var där så kunde jag köpa ett paket till, så hade jag liksom ett set med bestick som jag gillade istället för att behöva köpa de där som är de billigaste som gör ont när man äter med dem. Vet du vilka jag menar?
Som gör ont?
De gör ont, alltså om du äter med skeden så skär du upp mungiperna. De är liksom de är vassa och gaffeln är en sån här vad heter det? Treudd. Ja, den ser ut som en treudd. Och den är jättevass. Alltså den är jätteobehaglig. De flesta arbetsplatser har de där besticken just för att de är billigast antar jag. Men de är fruktansvärda att äta med.
Nej, det känns inte bekant, men jag kan tänka mig.
Ja, nej, de är, jag är passionerat hatisk mot dessa jäkla bestick som skär upp mungiporna på en. Ganska nära Gekås i Ullared. Och där ibland så har de faktiskt ganska fina saker. Det är inte bara så här plastpåsar, 3 kronor rullen. Utan ibland så kan de ha designgrejer på outlet som är liksom andrahandssortering eller jag vet inte, 75:e sortering eller något.
Mm.
Och så jag har ganska fina fyrkantiga tallrikar som jag är jätteförtjust i.
Mm.
Och de hade jag nog i säkert 2 år innan jag flyttade hemifrån.
Ja, okej.
Okay. Så att det, liksom, det blev en drivkraft också på något sätt. Om man hittade något sånt som man gillade att man kunde köpa det nu. Så liksom låg de i en låda sen och väntade på en tills man liksom hade satt nyckeln i sitt första lägenhetslås. Och bara känt, men gud, det här är liksom mitt.
Mm. Jag hör liksom här också att det är väldigt stora skillnader på dig och mig.
Mm-hmm.
Alltså ingenting negativt liksom.
Mm.
Eller ja, det beror på hur du ser. Till exempel så här att du förbereder dig för att flytta hemifrån. Alltså lite så här, köpa tallrikar och så här. Och att du köper nytt. Alltså liksom du ska ha det nya fina som bara är ägt av dig. Och liksom,
nej,
så här.
Nej, 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 nej.
Eller?
Nej, nej, gud nej.
Nej.
Hade jag, förr var det så. Nu ja. Så, jag har inte köpt en ny grej. Förutom möjligtvis lite kläder. Men alltså, jag kör en bil som är äldre än mig själv. Den blir en veteranbil nästa år.
Mm.
Vi äger, jag och min sambo, har 10 bilar tillsammans. Och ingen av dem betalar vi skatt för. Förutom min bil då. För att alla är mer än 30 år. Vi handlade nästan alltid på loppis. När jag jobbade på Bukowskis Market så började vi liksom att ropa in lite saker därifrån. Och, nej, jag har nästan bara loppisgrejer hemma.
Men jag menade just det här, alltså förbereden inför att flytta hemifrån.
Ja, jo, men alltså förr var det nog så. Ja. Innan jag upptäckte att jag tycker väldigt mycket om retro.
Ja.
Att jag tycker om gammal design. Det är sant.
Mm.
Men jag skulle nog ta ett par Berså-koppar framför alla andra super as jättenya koppar varje dag tror jag.
Mm.
Älskar mina Berså-koppar.
Mm. Nej men alltså det jag kom att tänka på där var ju att jag har ju vuxit upp i ett hem med väldigt mycket second hand.
Mm.
Så då har det liksom alltid varit det man har gått till, alltså första bästa.
Mm.
Och när jag flyttade hemifrån, då fick jag en tvättmaskin av min mamma och pappa.
Mm.
Och den var ju second hand. Mm. Alltså det var så här. Mamma visste att den funkade och jag fick den. Alltså den var ju gammal. Alltså ni vet så här att den har typ gulnat i plasten.
Ja.
Sådär. Så det syntes på den. Ja, den har nog funkat i 15 år eller någonting. Ja, men den har funkat i 5 år.
Mm.
Alltså sen vi flyttade hit kanske till och med 6 år.
Ja.
Och då var den ju redan gammal när vi fick den. Ja. Nu gick den sönder här i förra veckan.
Ja.
Ja, nej. Men vi köpte en ny. Men enda anledningen till att vi köpte den var ju att den hade en buckla på framsidan.
Ah.
Så vi fick den för halva priset. De typ bara, ja om den läcker får ni väl komma tillbaka med den.
Ja.
Och den verkar funka.
Ja. Nej men, jag måste säga det att jag föredrar. Jag är ju väldigt kräsen när det gäller vad jag ska ha hemma.
Mm-hmm.
Jag... Jag tycker väldigt mycket om 60-talsdesign. Eller ja, egentligen är det väl 50, 60, 70. Men jag vill väldigt gärna att det ska vara mycket design. Alltså hellre att den är snygg än att den är funktionell, typ. Vi har jättemycket teak hemma. Det är inte så funktionellt, för så fort du ställer ett glas vatten på så har du en stor ring. Eller om du skulle ha någonting varmt, säg en kaffekopp, så har du liksom en stor ljus fläck på alltihopa. Och det är inte jättefunktionellt, men det är så himla vackert. Och det är liksom, jag tycker det ger hemmet liksom en väldigt hemtrevlig känsla, tycker jag. Det ser inte ut som en IKEA-katalog.
Ja, nej, usch, jag hatar. Jag håller med dig.
Helt vitt och så sen en liten krukväxt och sen en så här canvas-tavla som är liksom som är inköpt typ på IKEA eller något större så här varuhus konst av något slag. Gärna på så här Marilyn Monroe eller Brooklyn Bridge eller något sånt där. Eller
Eller en
en blomma.
orkidé. Ja.
Vad sa du?
En orkidé. Ja, en
Ja,
blomma.
verkligen. Jag
Ja.
bara vill kräkas på sånt. Ska inflika att min syster bodde i ett sånt hem. Tills jag tror poletten trillade ner och jag sa att de hade ett fruktansvärt tråkigt hem. Och hon tyckte väl också att det var liksom allting. De hade köpt alla grejer ur en serie. Så de hade liksom TV-bänk, soffbord, vitrinskåp, sängbord i samma serie. Man bara, men hallå. Vad fan. Det är inte okej. Jo, det är lite okej.
För vissa är det väl okej, alltså. De får väl tycka vad de vill.
Ja, jo.
Bara inte jag behöver bo där. Jag kan komma på besök, sen kan jag gå igen.
Nu kommer jag att tänka på det här citatet som är med i, vet du den här filmen som Jonas Gardell har skrivit, Livet är en schlager?
Ja.
Då är det ju så att en kvinna, hon helt plötsligt ska hon vara med i Melodifestivalen. Och när hon ska uppträda så är det en stylist som klär henne i en så här, liksom, vit kostym. Och så ska den här kvinnan, hon ska hämta sin bror som är transa. Hon ska hämta honom från sjukhuset och ta med honom till platsen där Melodifestivalen ska spelas in då. Och när hon kommer in där i den här vita kostymen så tittar han slött på henne och säger: Det ser ut som du har ätit risgrynsgröt och spytt. Det är lite så känner jag mig såhär IKEA-hem.
Ja, men då får jag väl ändå säga att jag tycker att det är värre med, alltså jo visst, det finns väl helt vita IKEA-hem också. Men en del sådana här inredningstidningar, alltså när de gör hembesök hos folk,
Ja.
där det är liksom vitmålade trätak, vita väggar,
Vitt trägolv.
ljusputs, vitt trägolv.
Ja.
Ja, eller liksom ljusputsade.
Mm.
Och så är det något så här lite sandpapprat ljusbjörkmöbler eller liksom.
Mm.
Och så ligger en fårpäls
Ja, just det.
i ett hörn.
Men, i soffan så ligger en liten crazy kudde. Kuddarna har ju liksom något slags alibi på att de får vara lite crazy. Jag
Eller en
menar,
katt.
man måste ju ha en crazy kudde, annars liksom kan man inte leva. Det ser ut som att regnbågen har spytt. Nej, men om vi ska gå in på det vi hade tänkt att prata om idag. Vi har ju bara spelat in jättelänge nu. Utan att komma in på det.
Vi
Tanken
får
var
se
att
om du orkar klippa i det här senare.
alltså, tanken var att vi skulle ta lite kort. Så här, vad har du gjort i veckan? Sen så skulle mitt ämne om politik, det skulle egentligen liksom glida över i huvudämnet. Nu har vi helt plötsligt pratat om två nya saker, IKEA-katalog och våra inredningstips istället. Men ska vi hoppa dit nu direkt? Ska vi då prata om ämnet, får museer vara politiska? Vi kommer ju att tänka på både du och jag det här med nazistdemonstrationen som var i Stockholm. Det var förra veckan, va?
Ja.
Mm. Då var det ju flera offentliga stora institutioner såsom Moderna Museet och Kungliga Operan och så vidare om jag förstår det hela rätt så satte de en lapp på dörren där det står vi gillar olika. Och så stängde de sina verksamheter för den dagen. För att liksom, dels så skulle det ju bli oroligheter på stan och kanske svårt att komma fram och så vidare. Men också ur en ren säkerhetsaspekt. Och då väcktes i alla fall en tanke hos mig om det här med museer och om de får ta ställning på ett sätt. Missförstå mig rätt nu. Jag tycker absolut att, att museer, institutioner, vad som helst får ta avstånd från nazism. Det är inte det, det är inte det jag vill åt. Utan, alltså, hur långt kan man sträcka det här? Kan man säga att museer måste vara partiska?
Om museer får ta ställning, då kommer jag att tänka på ganska mycket hur man bygger upp utställningar. Och jag har väl kanske mest liksom besökt statliga museer här i Stockholm och runt om. Och då tänkte jag väl ganska mycket på hur man liksom får välja och vinkla saker. Alltså man får ju inte vinkla grejer för hårt. Men det blir ju liksom att antingen så måste man välja ett tema. Alltså man måste ju göra det för att kunna göra en utställning. Man måste ju kunna avgränsa den.
Ja, och det är ju inte bara så att museer väljer vilka de ska visa. Utan ofta så handlar det väl om vilka de inte ska visa. Alltså det är ju ett urval hela tiden. Det är ju någon slags ställning måste man ju säga.
Ja, så det blir ju hela tiden det här att man får välja ut.
Mm.
Att det blir alltid ett urval. Men jag tänkte på det här ganska mycket som en uppsats. Alltså om man tänker sig en akademisk uppsats.
Mm.
Då är det ju så där, du måste ha en eller flera frågeställningar.
Mm.
Du har en tes. Som då de här frågeställningarna liksom ska antingen hjälpa eller hjälpa. Liksom.
Mm.
Och sen så tänkte jag ganska mycket på den här delen i en uppsats just i inledningen. Där man måste presentera alltså tidigare forskning och olika discipliner som tycker saker om liksom just det ämnet som du kommer att behandla i uppsatsen.
Ja.
Så då tänkte jag ganska mycket på det, att är det så att man måste liksom presentera också i en utställning motsatsen mot vad man kommer att visa? Ordnandet, alltså också i en utställning.
Ja, men då är jag med dig. Ja,
förlåt. Om du tänker det lite som separata stationer.
Mm.
Och då tänker jag liksom lite att för att framhålla någonting så måste man väl också berätta bakgrunden.
Ja, men då är jag helt med dig. Då har jag missförstått dig från början.
Det var det jag menade lite med det här tidigare forskning. Det var nog väldigt otydligt. Men...
Det var nog lite för filosofiskt för mitt tröga huvud just nu, tror jag.
Ja, och jag kände att jag var lite för trög i huvudet så jag kunde inte formulera mig.
Nej, det tycker jag faktiskt inte. Nej, men alltså, visst är det så. Jag tänker också att det är ju spännande som du säger, som du sa i början här, att om man då presenterar att någon var på ett visst sätt. Som vi säger att om 100 år så kommer de som skriver konsthistorien skriva: konstnären Rebecka Nordström tyckte mycket om korv, säger vi. Och ett museum längre fram ifrågasätter den här tesen om att jag tyckte om mycket korv. Och det kan de göra genom att, jag vet inte, jag har målat många bilder på vegetariska biffar eller något. Måste de då ta med en bild där liksom det finns en korv med bröd på? Alltså, förstår jag, men hur mycket kan man lämna utifrån sin tes? Det är också spännande att tänka på. Alltså, inte bara vad som är med i en utställning, utan också vad som har valts bort. Det är också ett urval.
Ja, men då är vi ju tillbaka på urvalet igen.
Ja.
Och det är samma sak i en uppsats också. Du kan ju inte ta med allt och alla som har sagt och tyckt någonting, eller väldigt sällan kan du det i alla fall. Så då blir det ju också ett urval. Och då, som du säger, då kanske det blir ett urval där målningarna med grönsaksbiffar faller bort liksom.
Ja. Det är ju mycket lättare att skriva att jag vet inte, att någon tyckte om korv, kanske. Än om det skulle vara att jag hatar korv. Det var ett jättedåligt exempel, förlåt. Man kan ju också se det ur, om man ska då gå ner till faktumet att många museer har en politisk styrning, alltså att de är kommunala eller statliga och så vidare. Då finns det ändå politiska beslutsfattare bakom museet. Det innebär ju att liksom, oavsett om museerna vill det eller ej, så kommer de alltid att vara politiska. Eller hur? Ja, men om man ska prata om en annan aspekt som gör att museer är politiska vare sig de vill det eller ej, så är det ju den här principen om armlängds avstånd. Alltså att politiker som styr över många museer, de ska inte ha för mycket att säga till om, eller de ska inte styra och ställa för mycket. För de kan ju indirekt påverkas beroende på vad de väljer för konst. Alltså, vi säger att, ja, men som Carolina Falkholt som vi pratade om förra veckan. Det var ju en kommun som beställde ett verk utav henne till en skola. Och sen så när hon hade gjort sitt verk klart så kom politikerna dit och var missnöjda med verket och vägrade betala för det. Valde sedan att sätta för den, alltså täcka över den. Det är ganska ett tydligt exempel på politiker som inte har en armlängds avstånd. Alltså, det handlar i grunden om någon sorts respekt, kan jag tycka. Att politikerna inser att konsten har en stark funktion i samhället och att de har liksom inte där att göra, för de har så mycket makt oavsett. Så att liksom, det måste vara fritt att uttrycka sig om precis vad som helst på något sätt. Och det gör ju liksom att det blir lite problematiskt utifrån ett museernas perspektiv. För de ligger ju liksom på någonstans där mittemellan, kan jag tycka. Dels är de ju direkt styrda av politiker. Men sen så kan man ju ändå säga att de är konstnärer i den meningen att de sätter samman utställningar. Det kan man ju faktiskt egentligen koppla till exempel installationskonstnärer. Det är ju liksom mer eller mindre samma sak.
Mm.
Att man för samman verk eller föremål som sammansatta är meningen att förmedla någonting, eller att ja, det kan vara en berättelse eller en upplevelse eller vad, kunskap eller vad man nu vill liksom.
Det finns... Men tror du liksom att museer också stöter på alltså svårighet, eller kanske inte svårighet utan att deras urval, nu är vi tillbaka på urvalen, deras urval av konstnärer eller verk eller inköp eller sånt där, att det styrs lite av vad de tror att liksom politikerna vill ha?
Nej. Eller, nu jobbar ju jag kommunalt och jag kan säga det att mina kollegor tror jag inte alls tänker liksom att nu ska vi ha något publikfrieri till politikerna, utan jag tror att det är snarare så att man får direktiv från politikerna om vissa inriktningar.
Mm-hmm.
Och sen så utgår man ifrån dem att liksom, det är inte så att politikerna säger att ni måste göra en utställning med den och den personen, utan det kan vara så att man kanske skriver in att en viss verksamhet ska främja det lokala, till exempel.
Ja.
Och istället då bara för att ha en vanlig regelrätt utställning med en lokal konstnär, så kan man ju göra på olika sätt. På mitt jobb så har man löst det genom, på mitt jobb så har man kommit på en ganska kreativ sak där. Att man har gjort det lite till en lek. Vi kallar den för konststafetten. Det är nog fler museer eller institutioner som har det här. Men det innebär i stort sett att man väljer ut en lokal konstnär. Och den ställer ut. Och på vernissaget så berättar den här konstnären vilken konstnär som ställer ut under konststafetten nästa år. Så att man liksom lämnar över stafettpinnen. Då blir det lite... Ja, men det blir lite så här spänning och lite det blir liksom en annan lokal förankring, kan jag tycka. Och det främjar ju också att det blir en stark konstnärskollektiv på något sätt. Om du förstår vad jag menar.
Så liksom årets konstnär väljer nästa års konstnär.
Mm.
Ja, men det är en jättebra idé. Alltså...
För det ger man ju verkligen det lokala, inte bara liksom en utställning av en lokal konstnär, utan man ger också makten av urval till en lokal konstnär också.
Mm.
Så att det konceptet tycker jag är väldigt spännande, flera aspekter. Men
ja, det lät
sen jättebra. Så finns det ju politiker som anser att det är deras rätt eller deras roll att gå in och säga att du får inte, eller den här institutionen ska inte ställa ut konst som är svår. Det här kan inte visa. Det var väl någon historia kring det, kring Lunds konsthall. Att någon politiker hade gått in och sagt att han eller hon tyckte att konsthallen visade för svår konst. Och då hade det blivit kritiserat. Och det var uppe på kulturnyheterna och på alla möjliga ställen. Just det här bråket.
Ja.
Det är en ganska spännande historia kan jag tycka. Men alltså, man kan ju ha politisk styrning på olika sätt. Alltså, det här med att museer har fått i uppdrag att de måste komplettera sina samlingar med kvinnliga konstnärer.
Mm.
Det är också någonting som funkar bättre på andra museer. Eller det kanske funkar jättebra på ett museum och funkar kanske inte superbra på ett annat. Jag tänker kanske framförallt när du och jag pluggade och att vi varje termin skulle ha någon typ av genuskurs.
Ja, just det. Varje termin, det var ju varje delkurs var ju någon.
Ja, något dels var det ju det.
Eller så, ja.
Och sen så i varje delkurs så hade vi liksom någon bok eller någon text eller något seminarium som var ur genusperspektiv. Men sen så var det också alltid en delkurs, alltså en hel delkurs som handlade om det. Jag minns särskilt en episod när jag och en annan klasskompis, vi läste The Politics of the Art Exhibition. Som är en kort 7,5 poängskurs på Stockholms universitet i utställningshistoria. Och där så fick vi uppgift att besöka Nationalmuseum. Och så skulle vi kolla på den kvinnliga representationen och så skulle vi diskutera hur det kommer sig att det finns så få kvinnor i deras samlingar. Och jag liksom bara slog mig för pannan och började rulla ögonen och liksom svaret är så enkelt att liksom jag kan tycka att det finns något falskt i att man ska försöka liksom att man ska trycka in kvinnliga konstnärer överallt. Alltså, jag är jätteför att museer ska komplettera sina utställningar och så vidare. Men med tanke på att det var så få kvinnliga konstnärer som kunde ägna sig åt konst på med så mycket tid som vissa av männen kunde. Så kan jag tycka att det blir lite historieförfalskning om man går in på Nationalmuseums 1700-tals avdelning och så är det exakt 50-50.
Mm, för då får man ju det att se ut som att det var jämlikt. Ja. När det inte var det, alltså inte det är också viktigt att liksom lära sig av konsten att kvinnor inte hade samma möjligheter som män.
Mm.
För det var ju så.
Mm. Sen kan jag ju tycka att det här med att man vill komplettera konsthistorien med kvinnor funkar jättebra på ett museum som Moderna, till exempel. Mm. För att det är ju under 1900-talet som kvinnor får mer möjligheter att ägna sig åt konsten. Fortfarande inte alls i lika stor utsträckning som männen såklart, men man får tillåtelse att börja studera konst till exempel. Det fick man ju inte tidigare. Mm. Och det finns ju flera kvinnliga pionjärer som man liksom aldrig har talas om. Som drev hit stora konstriktningar och som liksom drev en viss typ av estetik. Som kom att få inflytande på väldigt många. Inte bara liksom sig själva eller på att säga eller sina andra kvinnliga kollegor utan i konsten i stort.
Mm.
Så där tycker jag verkligen att man saknar en stor bit av konsthistorien. Men i ett museum som till exempel Nationalmuseum då, så tycker jag definitivt att man ska lyfta upp duktiga kvinnliga konstnärer. Men då ska man göra det på premissen att de är jätteduktiga. Och kanske inte just över att det var ett kvinnligt namn i signaturen, vilket min uppfattning tyvärr är om man går in på museum som har väldigt liksom fått upp sin representation väldigt mycket.
Ja, alltså det känns ju inte som att det viktigaste är att det hänger liksom lika på, eller jämlikt på väggarna.
Nej.
Utan dels så tycker jag ju liksom att det är viktigt att berätta historien som den var. Att det inte var lika många kvinnliga konstnärer.
Nej.
Och sen liksom att, ja, det som visas ska ju vara utav hög kvalitet. Och nu säger jag ju liksom inte att de kvinnor som inte har blivit uppmärksammade har lägre kvalitet, men de kan ju liksom ha uppmärksammats efteråt. Och det är väl inget fel med att visa dem då heller.
Nej, det är
Men jag
lite det
menar
jag
liksom
menar, att
att,
man
ja.
får gå efter kvalitet. Och, alltså jag är ju ganska medveten om att det här låter som gammal liksom mansgrisargument. Att det kvinnor gör inte håller samma kvalitet. Men alltså det går liksom inte att komma ifrån att det fanns ett annat förhållningssätt. Att det var vanligare att männen hade möjlighet att studera. Och de hade möjlighet att ägna mer tid åt olika typer av motiv och så vidare och så vidare. Och utvecklas på ett annat sätt. Sen så ska man ju vara väldigt medveten om att det finns superduktiga kvinnliga konstnärer som målade på 1600- och 1700-talet. Och det är där jag kan tycka att det är liksom att det ibland kan skava lite. Men då kan man ju liksom, man kan ju lyfta upp de kvinnorna också, men då måste man nästan liksom presentera det i sin kontext. Att man kan skriva liksom, kvinnor fick inte möjlighet till det här och det här. Men alltså man måste nog ändå sätta in det i en kontext. För jag tror att om man historieförfalskar och sätter 50-50, då tror jag att det sprider nästan en ännu värre bild om att ja, men det var jämlikt då. Man målade lika mycket och grejen var bara det att kvinnor hade en skitdålig penselteknik för den perioden. Alltså, förstår du hur jag tänker?
Ja.
Ja.
Alltså, jag menar, det är ju viktigt att liksom påvisa skillnader också. Alltså, det är nästan det som är viktigare än att föra en diskussion om hur jämlik man var. Eller liksom hur, ja.
Då blir det bara statistik och lite innehåll. Om
Ja.
man, alltså man kan ju göra det ur andra aspekter också, men det känns som att målsättningen här har varit, eller målsättningen verkar ofta komma ifrån att det ska se snyggt ut i statistiken snarare än att det ska berätta en historia. Det beror ju helt på vilket grepp museet har tagit, men är det så att man vill liksom visa upp en så genuin bild som möjligt, som många museer ofta vill, att man vill liksom ha någon typ av kronologi och så vidare, så blir det ju liksom, ja, men då blir det historieförfalskning, och det har jag lite svårt för faktiskt.
Men nu är det så här, jag vet inte, men är det här någonting som ofta liksom politiskt styrs, eller liksom något som ställs upp som ett kriterium till
Det är mål, tror jag.
museer? Det är mål, ja.
Att man har som uppdrag från statliga museer att se över sina samlingar och komplettera, det tror jag.
Ja. Då är det lite styrning där också.
Ja, men det är det jag menar. Att det liksom, det blir ju, det kan bli fel och det kan bli så himla rätt beroende på hur de här målen är formulerade. Och jag tror att med den lite dystra analysen över kvinnors roll i konsten så tror jag att det är dags för oss att säga adjö.
Det tror jag också.
Då säger vi hej då. Tjolahopp, tjolahej, hej då.
Hej då!
Ja, jag har i alla fall gillat Facebook-sidan.